Du lyssnar på Innan natt blir dag av Sheila O'Flanagan i översättning av Elisabeth Fredholm, inläst av mig Anja Lundqvist. Kapitel 1. Hora cero, timmen noll. Rodrigo y Gabriela. När jag slår upp ögonen och tittar på klockan på sängbordet inser jag till min förfäran att jag borde ha vaknat för en timme sedan. Jag blinkar ett par gånger för att försäkra mig om att jag inte har sett fel och kollar sedan klockan på mobilen. Den är helt överens med klockan på sängbordet, vilket innebär att jag är sen. Och inte lite sen, utan så fasansfullt sen att jag riskerar att missa tåget. Och om jag missar tåget så missar jag flyget. Om jag missar flyget missar jag Dorotheas fest. Och om jag missar Dorotheas fest. Jag hoppar ur sängen med en spänst värdig en OS-idrottare. Jag får helt enkelt inte missa festen. Jag måste ut ur hotellrummet och in i en taxi så fort som möjligt om den här dagen inte ska förvandlas från succé till katastrof på några timmar. I en vrå av mitt medvetande, en väldigt mörk och undanskymd vrå av mitt medvetande närmare bestämt, finns tanken att jag kanske överdramatiserar lite, fast jag egentligen inte är särskilt dramatisk av mig. I yrkeslivet, det liv jag levde för några timmar sedan, är jag känd för min förmåga att hålla mig cool i pressade situationer. Inte ens en hotande katastrof kan få mig ur balans. Men då handlar det om pressade jobbsituationer och företagsrelaterade katastrofer. Det här är en helt annan sak. Det kanske verkar som om jag stressar upp mig överdrivet mycket över risken att missa en fest. Men det här är min blivande svärmors 70-årsfest. Då jag ska överräcka en blombukett och hålla ett tal om vilken underbar människa hon är. Det är viktigt för mig och min fästman Chris. För även om vi har en stabil relation är hans mamma det mörka molnet på vår himmel. Hon gillar inte mig och uppriktigt sagt gillar jag inte henne och vidare heller. Jag försöker ständigt få henne att ändra på sin uppfattning att jag är ett dåligt val av blivande hustru för hennes enda son, men jag lyckas liksom aldrig riktigt. Om jag inte kommer på hennes fest är det en stor svart plump i protokollet, och då har alla mina månader av fjäskande för henne varit förgäves. När jag drar på mig min sidenblus kan jag ändå inte låta bli att undra om jag har försovit mig med vilje. Om någon okänd del av mitt psyke hindrade mig från att vakna för att jag skulle missa tåget. Jag tycker att det är jättebra att lyssna på sitt undermedvetna, men jag tänker inte lyssna på det idag. Jag vet att jag inte har försovit mig med flit. Dorotheas fest är precis lika viktig för mig som mötet i morse var. Om jag hade försovit mig med flit skulle det betyda att jag ville att hon skulle få ännu lägre tankar om mig, och de är tillräckligt låga redan. Vilket är irriterande. För även om jag inte vill skryta så skulle nog de flesta anse att jag var ett ganska bra kap som svärdotter. Jag har det bra ställt, jag är barnlös och jag släpar inte på något känslomässigt bagage. Fast gudarna ska veta att Dorothea Bennets krav på sin enda sons blivande hustru är så stränga att inte ens jungfru Maria skulle ha uppfyllt dem. Varför i helsike satte jag inte mobilen på väckning? Jag hade visserligen inte trott att jag skulle somna när jag kom tillbaka till hotellet för att vila en stund efter morgonmötet. Men jag är den sortens person som är väldigt noggrann när det gäller planering. Nästan sjukligt noggrann faktiskt. Så visst borde jag ha räknat med att jag skulle kunna nicka till när jag sträckte ut mig på hotellets breda mjuka säng med sina svala pösiga kuddar. Men saken är den att jag inte brukar sova på dagen. Jag sover inte särskilt mycket ens på natten. Att jag skulle ligga utslagen i 4 timmar fanns liksom inte på kartan. Jag rafsar ner sminkgrejerna i resväskan utan att ens bry mig om och kolla så att alla lock och korkar är ordentligt påskruvade. Jag bryr mig inte heller om att stoppa ner sminkborstarna i det fräcka leopardmönstrade fodralet som jag fått i julklapp av min guddotter, Natasha. Jag får göra det sen. Det viktigaste nu är att ta mig ut.